Nytt shoppingkoncept skapar köphets.
Du köper en mystery box för du vet inte vad du får. Så det kanske ändå kommer slängas i slutet.
Är det bara en kul grej eller resurslöseri? Och senare i programmet ryter Finansinspektionen ifrån. De vill se lagändringar som påverkar fondmarknaden. Det här är Plånboken och jag heter Anna Berg. Ja, ett nytt shoppingfenomen har svept över landet under året. Det franska företaget King Collis reser runt och besöker olika köpcenter i Europa. Och just i detta nu så är de i Jönköping. Affärsidén går ut på att sälja paket som kommit på villovägar. Kritiker menar att det bidrar till konsumtionshets, men många kunder verkar tycka att det är spännande.
Det som är på bilden är i paketet, så tror jag att jag kan ha köpt en kamera. Det är något riktigt spexigt det här.
Det är det. Otroligt, otroligt.
Så här låter den när Partille tidning testar att öppna paketet de köpt från bolaget King Collis. Som kund köper man grisen i säcken, alltså paket med okänt innehåll. I januari 2025 kommer King Collis till gallerian Emporia i Malmö. Hypen är stor, som att en cirkus är i stan. Och Expressens utsände intervjuar hugade spekulanter.
Alltså det här var en neat lot.
Jag är en 10 av 10 faktiskt.
Mardrömmen, vad är det du absolut inte vill ha?
En dildo.
Sydsvenskans reporter Joakim Palmqvist är också där och handlar.
Vad i hela friden är det här? En minikyl. Det är ju obeskrivligt märkligt att få en minikyl.
King Collis turnerar alltså genom köpcentrum i Europa. Och ofta följs deras besök upp av videos från både kunder, influencers och lokaljournalister. Hos influencers som visar upp sina King Collis-paket kan det dyka upp än mer eftertraktade teknikprylar och märkesvaror. Från till exempel Louis Vuitton. Enligt företaget själva handlar det om att de utnyttjar misstag i varutransporter. Varje dag transporteras enorma mängder gods från företag till köpare, kors och tvärs över världen. Det händer att paket irrar bort eller återkänns på fel sätt. King Collis, som är ett av flera liknande bolag, påstår att de köper upp borttappade paket och säljer vidare. De säger att deras affär är bra för miljön, att de räddar paket som annars förstörts. Videos där folk öppnar upp sina okända paket har i alla fall blivit stor underhållning.
Jag följde många amerikanska personer på plattformar där de öppnade upp mystiska lådor och de visste inte vad det var. Då tänkte jag, vad sjukt att det är så många lådor som försvinner i världen. Men samtidigt, vad smart att man kan köpa de här.
Klara Maria Mach i Uppsala är en av de som fått upp ögonen för fenomenet. Hon tycker det är spännande att se folk öppna mystery boxes, som paketen kallas.
Vad kan det finnas i en sådan låda? Det var det som var det skickliga med att kolla på andra.
Klara Maria Mach kollar även hur det går till när just King Collis kommer till köpcentrum. Varje kund får köa. Sen får man under en begränsad tid plocka på sig så många paket man vill och kan.
Du har bara x antal minuter på dig. Du springer in, du klämmer känner och sen betalar du per vikt. Och då tänkte jag, åh men gud vad häftigt, vad spännande. Så att det är ju en extremt hysteri kring det här. Men det är ju någon form av adrenalinkick, för du vet inte vad du får. Du springer in och du har en viss tidspress. Det tror jag gör att det blir attraktivt.
Det blir som ett spel.
Ja, verkligen.
Klara Maria lyckas inte pricka in och besöka när företaget reser runt i Sverige. Men så ska hon bli föräldraledig. Hon har tidigare sett mammor som fyller sin dödtid med att öppna hemliga paket. Och hon ser nu dessutom att det går att beställa paket hem till dörren.
Och då tänkte jag, ja, andra mammor sitter och håller på med sånt här. Då kan jag väl också testa på det.
Till sist köper Klara Maria ett så kallat premiumpaket på 15 kilo. För ungefär 2000 kronor. Så här står det på King Collis hemsida om premiumpaketen. Magin börjar så snart du öppnar paketet. När spänningen är upptäckten får ditt hjärta att slå snabbare. Inuti kommer du överraskas av tekniska föremål, smartphones, trådlösa hörlurar, uppkopplade klockor, drönare.
Och jag blev ju jätteglad att det var jättestort och tungt paket om man kollade på måtten. Sen så fick man då hemleverans så att det ställdes ju utanför dörren. Och jag kände då att så här, nu är jag taggad, det här kommer bli så himla bra.
Men när paketet kommer till hennes dörr lyser varningslamporna för henne.
En större flyttlåda som man inte har stängt, utan då har man bara lindat in massa svart plast runt. Så det kändes, alltså, så fort jag fick det så kändes det väldigt oseriöst, eller det kändes inte premium.
Och så sätter sig Klara Maria ner med sin bror för att öppna lådan.
Och så öppnar vi och lådan är ju nästan tom.
Har ni en sån här?
Nej, det har vi inte.
Nej,
dock har den nog blivit lite skadad efter alla kross, för att den är inte så bra packad.
Nej, men det var en extrem besvikelse. Extrem besvikelse, måste jag säga.
I paketet ligger ett plastskydd för datorskärmar, en hundmunkorg, en kantstött gjutjärnsgryta, en pull-up bar och en hantel. Det mesta tycker hon är oanvändbart, även om just hanteln har ett högt inköpsvärde.
Men resterande saker kändes det liksom, det här har de bara kastat in för att lådan inte ska vara tom.
Hur tänkte du då när allt var upppackat?
Vad är det här? Men då blir det också återigen en dilemma. Okej, men produkterna är ju redan skapade och det är väl bättre att de används eller kommer till nytta än att än att slängas. Och samtidigt, du köper en mystery box för du vet inte vad du får. Så det kanske ändå kommer slängas i slutet.
Egentligen tror de kanske att den här branschen får folk att bara köpa mer saker de inte behöver. Och idag skulle hon nog inte slå till på ett okänt paket till sig själv.
Det blev inte lika som jag hade tänkt mig. Och sen när man väl har gjort det så kände jag, vad håller jag på med?
Det sa Klara Maria Mack, reporter Jonathan Lockstahl. Jag har pratat med King Collis franska vd Kilian Dennis. Han säger att de överlag får mycket bra respons från kunderna.
It's a lot of laugh when you discover what's inside the packages, because sometimes there are very funny items inside or unexpected products. The experience is the feedback is very positive from the customers.
Men när vi tittar närmare på anmälningarna till Konsumentverket ser vi att kunder har fått varor som uppenbart skickats för retur på grund av att de är oanvändbara eftersom de är trasiga. Det förklarar Kilian Dennis med att det kan finnas returer i vissa av paketen, men att det är en del av spelet.
Yes, there is a possibility that inside the lost packages some products may not be new, may not function correctly. It's part of the game actually.
Kilian Dennis säger att 99% av de här paketen de säljer kommer från nätbutiker. Samtidigt så kan han inte utesluta att det kan finnas privata försändelser bland paketen. Men han menar att det inte är King Collis ansvar utan distributörernas.
I guess it could happen if the package gets mixed up with lost packages in the logistic platforms, but this would be the responsibility of our supplier, not us, obviously.
But, is that even legal?
No, I'm not sure it would be legal. But again, we cannot be responsible for what is inside the lost packages. It's not something we sell anyway. You see, our concept that people misunderstand sometimes what we do. We don't sell products. We don't sell on our website. There is nothing saying that we sell products. We don't sell the content of the packages. The products we sell are the packages.
Här menar VD Kilian Dennis att de alltså inte säljer produkter utan paket och att de inte kan hållas ansvariga för vad som finns i paketen. Han hävdar att King Collis inte öppnar paketen innan de säljs vidare, men han säger att de ändå kan garantera att det trots det inte förekommer olagliga produkter i paketen.
Yes, we do guarantee it because we have guarantees from our suppliers. We know for a fact that our lost packages are certified lost packages, that they come from very serious websites, from orders that have been ordered on very serious websites. We know that all products inside came through customs before entering the European Union. So we know for a fact that there is nothing illegal inside.
But you said
there is no certainty in life. And so it can happen that a very small part of the lost packages may contain something that is inappropriate. And then again, we advise our customers in our general term and conditions. We advise all our customers to destroy immediately a product that would not be legit if they found one.
VD Kilian Dennis säger att paketen kommer från väldigt seriösa webbutiker. Han säger också att det faktum att paketen gått genom tullen är en garanti för att det inte finns något olagligt i dem. Men om det trots allt finns olämpliga saker i paketen uppmanar han kunderna att förstöra innehållet. Det sa alltså Kilian Dennis, VD på företaget King Collis. Välkommen till programmet, Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig på Svensk Handel.
Tack så mycket.
Vi hörde VD:n här och vi ska återkomma lite till vad han sa. Det här franska företaget, de har ju en pop-up-butik i en galleria i Jönköping just nu. Du är kritisk till det här, varför det?
Ja, efter att lyssna på det här, var ska man börja någonstans? Det här är ju allt vad en rationell och en hållbar handel inte står för helt enkelt. Det är ju, som nämns här, en otrolig osäkerhet för konsumenten till att börja med. Man vet inte vad man köper. Det finns inget rättsligt skydd uppenbarligen när man handlar de här paketen. Ingen möjlighet att lämna tillbaka eller reklamera eller någonting. Förutom då själva innehållet, vad är det för typ av produkter? Det är det uppenbarligen ingen som vet. Och som nämns här så det är paket som kommer från tredje land. Och det vi ju i alla fall vet från tidigare undersökningar och det vi vet med paketflöde så är det från Temu. Och andra stora onlineplattformar som har ökat otroliga mängder paket. Och i det här fallet då slutar det ju med att det är paket som uppenbarligen inte är tillräckligt attraktiva för att överhuvudtaget hamna hos konsumenten i första läget.
Kilian Dennis säger ju också att människor ser det här som en rolig upplevelse snarare än att ett köp, lite som ett lotteri. Är inte det bra att folk har lite kul?
Ja, det känns ju som att man spelar lite på det här julklappsstuket här helt enkelt. Och det är, självklart så finns det väl en spänning i det här. Men om spänningsmomentet ligger i att få osäkra, ohållbara produkter med uppenbarligen stor risk att det är kemikalieinnehåll och dålig kvalitet som riskerar att skada dig som konsument, ja, då kan det inte vara lika roligt i slutändan längre. Alltså.
Du är också kritisk till företaget eftersom du menar att deras affärsidé inte alls är hållbar. Då. Men här har VD Kilian Dennis en motsatt syn. Vi ska lyssna på honom igen.
We like to say that we save tons and tons of lost packages every month. The logistic companies in the past, they would destroy a vast majority of the lost packages, and now we recover those packages, so in a way we save them, and so in a way we help the fight against waste, we help promoting circular economy, and I think it's good for the environment.
Ja, precis. Han säger här att det är bra för miljön. Vad säger du om hans resonemang?
Ja, men det är helt uppåt vägarna. För det här är ju bara ett tecken på en dysfunktionell typ av handel. Eftersom som sagt vad det här kommer och drivs av att det finns då paket här som uppenbarligen inte hittar någon slutanvändare är ju den otroliga ökningen av paket från tredje land och via de här stora marknadsplatserna. Och de i sig är ju det som är det huvudsakliga problemet. Det här hjälper ju inte överhuvudtaget att skapa en mer cirkulär och hållbar ekonomi, utan vi behöver ju komma till roten med problemet.
Men just nu lever vi i en värld där de här paketen åker fram och tillbaka över jordens yta. Är det inte bättre då att paketen ändå köps upp av personer som kanske använder någonting av innehållet än att det bara förstörs?
Men det är det som är problemet. Att det är ju produkter som aldrig skulle tillåtas att sälja i vanliga fall. Där vi, jag menar, det är ju regler och lagar vi har inom EU och Sverige.
Så du föredrar att de skulle förstöras?
De ska inte finnas från första början, och är de osäkra och dålig kvalitet så ska de ju inte ut på marknaden.
Men nu när de gör det?
Ja. Nej, och det är ju så, man behöver ju titta tillbaka, för det man gör här är ju bara att skapa ett ytterligare avfallsflöde. När det är helt uppenbart att produkterna som tas fram i väldigt ofta inte matchar den efterfrågan som konsumenten har, då skapar det avfall. Och vem ska betala för det avfallet? Ja, det blir ju vi som konsumenter, kommuner och företag när det finns producentansvar förstås.
Mm. Du i egenskap av hållbarhetsansvarig på Svensk Handel, du träffar ju också både EU-politiker och svenska politiker och myndigheter. Vad säger myndigheter om det här fenomenet? För jag vet att du har tagit upp det.
Ja, vi har från Svensk Handels sida försökt lyfta det här men inte fått någon speciell respons överhuvudtaget. Och det här är ju väldigt nedslående, för det skulle ju vara väldigt intressant att höra hur man har tänkt sig att en sån här typ av handel skulle överensstämma med svensk lagstiftning, och hur en tillsynsmyndighet ska kunna kontrollera att det här är schyssta produkter. Och sen bara lägga till att det kommissionen har svarat hittills är att det här är ett lotteri. Men det är ju allt annat. I så fall är det ett väldigt dyrköpt lotteri vi håller på med.
Ja, och då skulle det falla en annan lagstiftning, tänker jag.
Definitivt, definitivt. Mm. Och det man ska komma ihåg också är ju att det här blir ju väldigt, väldigt snedvriden konkurrens i det här och skapar ju en orättvis situation när vi har då alla möjliga olika typer av företag som måste uppfylla lagstiftningen, medan han inte ens är säker på att de uppfyller svensk och EU-lagstiftning.
Mm. Vi hörde ju vd:n Kilian Dennis säga här att de säljer paket och att de inte är ansvariga för innehållet i paketet eftersom det inte är det de säljer. Vad säger du om det resonemanget?
Ja, men det blir också bara jättekonstigt. Det resonemanget skulle ju vara så att själva den här kartongen då, den är värd 2 500 eller var det 2 000 kronor. Det måste vara väldigt mycket värdefulla ämnen i den där kartongen då. Självklart så är ju så att innehållet i kartongen som måste vara det som är man ska säkerställa att man har lever upp till kraven förstås.
Du är inne på att det här skapar köphets, men vad är skillnaden då mellan King Collis och den upptrissade julhandeln i svenska butiker?
Ja, men till att börja med så är det ju så att en handel, vi behöver ju en handel för att få förstås ett välstånd och en ökad välfärd, och konsumtion i sig är ju förstås något som vi behöver och efterfrågar. Men i det här fallet så är det ju noll koppling mellan utbud och efterfrågan. Det är ju ingen som vet, varken då uppenbarligen på utbudssidan, den som säljer det, eller den som tar emot det. Vilket gör att du skapar ju bara ett otroligt stort resursslöseri här.
Mm. Men det drar ju också konsumenter till dina medlemmars butiker i köpcenter runt om i landet, inte det?
Jag är ganska säker på att seriösa svenska handelsföretag inte vill ha den här typen av företag som grannar, när man då själv jobbar dag och natt för att säkerställa att det är kvalitativa, säkra och hållbara produkter som säljs till konsumenter som faktiskt efterfrågar just den typen av produkt och inte en nästrimmer eller en hundkorg eller vad det nu kan tänkas bli.
Tack Magnus Nikkarinen, hållbarhetschef på Svensk Handel.
Det är en uppenbar skitprodukt egentligen.
Har du köpt något som funkat riktigt dåligt?
Jag ville bara ha en skoter som fungerar.
Då vill jag ju inte kunna använda bilen på tänkt sätt.
Höll produkten inte vad den lovade?
14 veckors reparationstid tyckte jag inte är skäligt.
Och vad hände när butiken skulle leverera det du beställt?
Jag handlade ett par skor, men de kom inte fram.
Hör av dig till plånboken så kanske andra slipper hamna i samma situation.
Du har aldrig varit med om något liknande och vill verkligen inte att det ska hända med någon annan.
Maila till planboken@sverigesradio.se.
85% av svenskarnas privata fondsparande sker via storbankerna. Det trots att det ofta är dyrare än hos de mindre aktörerna. Men nu ryter Finansinspektionen ifrån. De vill se lagändringar som gör det lättare för bankkunder att jämföra fondavgifter. Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, hon kom hit igår. Och jag frågade henne varför det kan vara en sämre affär att köpa fonder via storbankerna.
Ja, för kunderna så är ju det här en sämre affär. För det som vi har kunnat se är att deras egna fonder är ofta dyrare än nätmäklarnas fonder. Och att när man går till en storbank är det också ofta deras fonder som man kommer ut med.
Vad då? Varför då?
Ja, nej, men det kan nog finnas flera förklaringar till det. Dels så kan det ju bero på att man som kund hos en storbank gärna kanske vill samla hela sin affär hos banken. Det kan också handla om att det är så att hälften av avgiften i snitt går tillbaka till distributören. Och då kan det finnas ett starkt incitament för den som säljer fonden att faktiskt rekommendera den som ger mest tillbaka. Mm. Så det kan vara några förklaringar. Men också att det är bekvämt helt enkelt att välja en produkt som man blir rekommenderad hos en stor bank. Man orkar inte riktigt göra den där hemläxan som ju faktiskt krävs för att du ska få ett sparande som passar dig och din ekonomi.
Mm. Hur drabbar det de som köper fonderna då?
Ja, men framförallt så handlar det ju om att du får lägre avkastning kanske än vad du annars skulle fått om du hade valt en fond med lägre avgift.
Mm. Du har tagit med dig ett räkneexempel. Hur stora skillnader kan det vara om man köper till exempel blandfonder?
Ja, när vi tittade på det här så kunde vi se då att det skilde ungefär i snitt 0,5 procentenheter mellan storbankernas blandfonder och nätmäklarnas. Så om man då antar att en blandfond hos en storbank kostar 1% och du sparar 2000 kronor i månaden i 30 år och så med 4% avkastning, så handlar ju då om den totala avgiften då som du har betalat för den här fonden för 167 000 kronor.
Mm. Men om du då hade... Så med 1% kostnad så blir det 167 000 på 30 år.
Precis. Mm. Och halverar vi då den här avgiften med samma antaganden, då landar vi ju så på då ungefär 84 000 kronor. Jag tycker att vi behöver bli mer prismedvetna när det kommer till fondsparande, för att nästan alla svenskar sparar idag i fonder, antingen direkt i sitt privata sparande eller indirekt via pensionssystemet. Och vi behöver vara medvetna om vad vi betalar för och vara mer kritiska och ifrågasättande mot banker och andra aktörer på finansmarknaden, så vi verkligen får det här mervärdet som den högre avgiften faktiskt ska ge dig.
Mm. Men du sa att det var drygt 80 000 kronor mer man betalar. Det är mycket pengar. Det här har ju varit känt ett tag. Vi brukar prata om det här i plånboken. Andra medier rapporterar om det ofta. Att storbankerna har högre avgifter. Hur kommer det sig då att människor fortfarande är trogna sin bank?
Ja, men dels så tror jag att det beror på att många tycker att det är svårt att veta hur mycket man betalar för sina fonder. Så att man, dels kanske man inte ens kollar efter avgiften, och sen kanske man inte förstår vad den här lilla skillnaden på en halv procentenhet faktiskt innebär på sikt i ett långsiktigt sparande. Sen tror jag också att det är så att sparande, pension och framförallt långsiktigt sparande är en lågintresseprodukt. Och den är väldigt svår att utvärdera. Om du till exempel går till en affär, köper en bit bröd till exempel, smaka på det och känner att det här var ju inte gott, då går du kanske inte tillbaka och köper samma bröd igen. Mm. Men med en fond så kan det ta många, många år innan du verkligen vet vad det är för produkt du har köpt.
Mm. Men hur kan man undvika det här och köpa de dyraste fonderna om man blir rekommenderad av sin storbank vid en rådgivning? Hur gör vi då?
Nej, men det är viktigt att du faktiskt förbereder dig för ditt samtal med din rådgivare, och det kan du göra dels genom att gå in på vår webbsida fi.se där vi varje kvartal publicerar medianavgiften för några vanliga fondtyper. Så då vet du ungefär vad en vanligt pris är för fonder, och kan du ta med dig det till banken och utgå från det när du pratar om om de fondrekommendationer som du har. Sen finns det också bra sidor som du kan gå och läsa på om innan för att ta reda på vad som är viktigt för dig i ett sparande. Till exempel kring hållbarhet, om det är vissa branscher som du gärna vill undvika. Alltså där det finns mycket information där ute, och konsumenternas.se är till exempel en aktör som har väldigt bra information för, om man vill läsa på, och den ska vara oberoende.
Mm. Vilka frågor ska man ställa? Alltså till rådgivande på bankmötet eller i telefon då?
Ja, men om du har med dig vår medianavgift för fonder till exempel, och du ser att du rekommenderas en fond med högre avgift än så, då tycker jag att du ska fråga varför.
Men är avgiften det viktigaste? Är det det man liksom ska ha span på som kund?
Ja, men jag skulle faktiskt vilja säga att det är en av de viktigaste sakerna att titta på, för det är det enda som du vet om framtiden. Du har ingen aning om hur den här fonden kommer gå framöver. Historisk avkastning kan ju vara spännande, men det säger ingenting om hur det kommer gå framöver. Däremot så vet du om fonden kommer att vara dyr eller billig, och därför är det där en väldigt viktig faktor.
Vad är en rimlig avgift då?
Ja, alltså det som vi kan se när vi tittar på medianavgiften är att för en indexfond som är riktad mot Sverige eller en global indexfond så ligger medianavgiften på ungefär 0,3, och för en aktivt förvaltad fond motsvarande då inriktning så ligger det på ungefär 1,3. Så det är vanliga avgifter. Sen har inte vi tagit ställning till någon särskild avgift så, men Pensionsmyndigheten har ju till exempel sagt att 0,2% är en rimlig avgift för en global indexfond. Så lite under då det som vi ser i medianen.
Mm. Du säger att vi konsumenter behöver vara med på tårna, men det är ju inte så lätt att jämföra. För när du går in på en banksida eller ett fondtorg, vad är det man möts av då?
Ja, men det kan se väldigt olika ut, och till exempel så kan de då ha valt att lägga upp sitt fondtorg då utifrån alfabetisk ordning till exempel. Man kan ha strukturerat det liksom på olika sätt som kanske inte alls är det bästa för konsumenter. Så att här är det ju viktigt, tycker vi, att branschen tillsammans pratar igenom det här, och vi har också, det här är också något som vi för fram, att vi gärna vill se att bankerna pratar med varandra och delar goda exempel, för de finns där ute, och det är ju någonting som de kan börja göra redan idag.
Mm. Ni vill se ett lag, ni har ett lagförslag i den här rapporten. Ni vill se en mall. Vad är det för mall?
Ja, men det är en kostnadsmall då, för att det ska bli tydligt för konsumenter vad det är man betalar för i ett fondsparande. Men som sagt, det är ett förslag som vi tycker att regeringen ska gå vidare med. Det är de som har det mandatet, men bankerna kan redan nu göra de här förändringarna.
Tack Moa Langemark, Finansinspektionen.
Tack.
Ja, snart är det nytt år, och det innebär en del förändringar här i plånboken. Linda Akten har kommit in i studion. Du är reporter och producent för plånboken. Vad är det som är nytt?
Ja, framförallt så blir programmet nästan dubbelt så långt som idag. Vi kommer bli 55 minuter igen, får man väl säga.
Ja, det har vi varit förr.
Vi har varit det förr och kortats, och nu blir det tillbaka till den tidigare plånboken-längden.
Så det blir mer tid att fylla för oss. Vad kommer vi fylla det med? Låter jag som att jag inte vet något här, men jag vet faktiskt. Men du får ändå berätta.
Ja, men dels kommer vi kunna göra ännu mer konsumentjournalistik. Vi kommer bland annat att granska olika produkter för att se om de verkligen håller vad de lovar. Och så öppnar vi upp för lyssnarfrågor igen. Där du som undrar något som har med till exempel privatekonomi eller konsumentfrågor att göra kan ställa din fråga till någon av våra experter på de här områdena. Det här kommer bli i delvis ny tappning, och vi kommer höra flera nya experter, och det hela bygger såklart på att vi får in lyssnarfrågor.
Just det, du nämnde konsumentfrågor och privatekonomifrågor. Vad kan det där handla om?
Till exempel kan det handla om dina rättigheter mot ett företag, om ett köp har gått fel, eller vad du ska tänka på om du funderar på att byta bank eller vill få bättre avkastning på ditt sparande. Men vi vill ju också få in frågor som rör andra ämnen, som teknik, bilar, försäkring, juridik och pension.
Mm. Nya plånboken har alltså premiär den 14 januari. Och vad gör man då om man har en fråga man vill ställa?
Då mejlar man jättegärna till oss planboken@sverigesradio.se.
Ja, det var allt för idag. Producent för programmet var Erik Ardén. Reporter Jonathan Lockstall, Joakim Lövgren sköter tekniken, och jag heter Anna Berg. Vi hörs om en vecka.
Plånboken produceras av SMT,
för Sveriges Radio.